Nu är det dags för Seniorradion Sommar.
Hej, Timo Heino här. Idag ska ni få höra ett sommarprogram som sändes den 25 juni 2019. Ni får bland annat höra Marianne Minell samtala med dåvarande regionspolischef för polisregion Mitt, Karin Götblad. Monica Norberg träffade före detta mästkallen och sjömannen Bosse Norlander. Gunnar Lidfelt och Marianne Minell, de vandrade runt i Alderholmen. Och Lars Rosenblom, han samtalade med Margareta Hagman om musiken som spelades under andra världskriget. Ja, då fortsätter vi väl med signaturen. Hej och välkomna till Seniorradion Sommar. Timo Heino heter jag och är i vanliga fall tekniker och webbmaster här på Seniorradion. Eftersom jag troligtvis är allergisk mot lata sommardagar så har jag åtagit mig att göra dessa program när de ordinarie programledarna förhoppningsvis njuter av en välförtjänad ledighet. Idag kommer jag att spela upp ett par inslag som handlar om decenniet innan jag föddes, alltså 40-talet. Och så blir det en stadsvandring med Gunnar Lidfelt och Marianne Minell. Den här gången har de begett sig till Alderholmen. Men först lite musik.
Nu är det åter tid att ligga ned vid stranden och hålla handen på sin vän. Och om det regnar kan du krypa under sanden och ligga gömma eller drömma så igen. Välkommen gröna granna sköna sanna sommar. Hej, låt oss duka och ställa till fest. Välkommen gröna granna sköna sanna sommar. Säg låt oss hurra, ty sommaren är bäst. Välkommen gröna granna sköna sanna sommar. Du kom så lagom, det har varit kallt. Välkommen gröna granna sköna sanna sommar. Ljumma kvällen hörs musik som lockar, ett band som rockar någonstans. Och tusen dofter ifrån ängen bara pockar, så varför sitta och blott titta, ta en dans. Välkommen gröna granna sköna sanna sommar. Nej, låt oss duka och ställa till fest.
Det var Lillbabs med gröna, granna, sköna sommar.
Everybody's talking about baggism, shaggism, baggism, maddism, ragism, taggism, this is some daddism, living just a mo, forever hurting the home, we are slaves. saying
you give me the chance.
Give me such a chance.
All we are saying,
all we are saying,
you give me the chance.
Give me such a chance.
Reklam.
Välkommen till våren på Gävle teater. Kom och se Cirkus Cirkör, operaelever tillsammans med Gävle symfoniorkester, Lotta Teile och Ann Petrén i ett nyskrivet drama och en Jane Austen-klassiker från Teater Halland. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00. Välkommen till Gävle teater.
Nej men hej du. Om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller går in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
Det kostar inget, men betyder massor. Att fylla i Vita arkivet är som att ge en kram till eftervärlden. Du gör det enkelt på vitaarkivet.se eller genom din närmaste Fonusbyrå.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Före reklamen hörde ni Louis Armstrong med John Lennons låt Give Peace a Chance. Ludde hade nog inga svårigheter med att läsa in den texten. Någon gång, någonstans, träffade Marianne polischefen Karin Götblad.
Hur tror du att polisen kommer att arbeta i framtiden?
Jag tror att polisen kommer att fortsätta att utveckla sitt arbete när det gäller kontakt med allmänheten, för det är ju jätteviktigt. Det är ju för medborgarna vi är till.
Ja, men jag tänker så här, du hade exempel på hur man kan kommunicera med ungdomar. Att man gör det genom att på Facebook, att de skriver sms och så.
Ja. Ja, men precis. Och jag har goda erfarenheter av att man får hitta många olika vägar. För att vissa saker passar en del människor och inte andra. När det gäller äldre till exempel så har jag i min förra myndighet haft så kallat äldreråd. Då är det olika pensionärer som har bildat ett råd och så vet äldre i olika stadsdelar. Man kan vända sig till dem om man har undran, frågor eller synpunkter på polisens arbete. Och så har jag speciellt då äldrekunniga poliser som till exempel sysslar med brott mot äldre, rån och inbrott och sånt. Som träffar de här råden regelbundet. Ja, och det uppskattas väldigt mycket. Sen har jag också jobbat med ungdomsråd med tonåringar. Med samma syfte och några gånger har gjort något jättebra faktiskt. Då har ungdomar från ungdomsrådet besökt äldrerådet.
Ja,
och så har äldrerådet och pensionärer får ställa frågor till ungdomarna. Vad de är rädda för när det gäller ungdomsgäng och sådär. Och så kan de få bra svar och bra dialog.
Mm. Är det sånt som kommer att tillämpa när du träder i kraft där?
Vi får se. Jag måste först titta på hur man arbetar här och vad önskemålen är och sådär.
Du pratade också om det här med volontärverksamhet.
Ja.
Som är vanligt mera utomlands.
Ja, men vi håller på att bygga upp det fler och fler myndigheter. Jag började med det i Stockholm. För jag såg att det gick i Kanada och i Storbritannien. Och det är väldigt bra att se utomlands. För där har man ju mycket mer frivilliga organisationer som jobbar tillsammans med myndigheterna. Och det där håller ju på att vända i Sverige. Så det blir ju mer och mer så. Men vi har ju ändå en tradition av att det ska alltid vara en myndighetsperson. Så att i Stockholm har vi utbildat 1500 volontärer. Och det är alltså fantastiska människor som får en utbildning över en helg och sen hjälper de polisen i alla möjliga saker. Prinsessan Victorias bröllop till exempel hade vi flera hundra volontärer som hjälpte till vid avspärrningar med att hjälpa handikappade fram till speciella platser ute efter kortersvägen, tala om var det fanns parkeringsplatser, toaletter, alltså jättemycket saker som hade första hjälpen, ja du vet.
Då undrar jag så här, hur är det med polisutbildningen? Är det någonting som fattas i den om man tänker på det här med bemötande som vi har pratat mycket om idag och så? Att en del enskilda personer tycker inte de har fått tillräckligt bra bemötande. De blir inte förstådda och så.
Nej, alltså jag tycker att vi har en bra polisutbildning. Men så är det så här med bemötande fråga att man kan aldrig bli fullärd. Och som jag sa där, jag tycker att vi har bra poliser idag som är duktiga på det. Sen är det så att vi är 28 500 anställda. Och det är ju så här att det är en liten personlighetssak. Vissa har det där i blodet, att de är väldigt empatiska och sensitiva. andra personer måste ha mer träning och utbildning för att förstå hur andra människor upplever dem. Och polisen möter ju människor i väldigt sårbara situationer. Man är väldigt, väldigt känslig. Men när vi gör undersökningar så är värdena enormt höga när det gäller hur man upplever att man blivit bemött av polisen. Så vi har ett högt förtroende. Men så till exempel om vi ställer samma fråga till socialtjänsten så kan man säga att generellt sett så upplever människor att de blir mycket mer väl bemötta av polis än andra myndigheter. Och då pratar jag om sådana myndigheter som är till för att hjälpa och stödja.
Jag tänkte så här.
Men det finns alltid, förlåt, det finns naturligtvis alltid situationer som, som inte borde ha skett. Och, och då får vi lära av dem och be om ursäkt.
Vad tror du det beror på att det finns så mycket, begås så mycket brott? Speciellt här i Gävle-regionen så har det ju varit under den senaste veckan inbrott och butiksrån och villainbrott och folk som har blivit nedslagna och så.
Alltså ofta är det så här, nu kan inte jag siffrorna i huvudet, utvecklingen, men det är inte så att det extremt har ökat brotten i Gävle, så är det inte. Men man kan ofta få den känslan när man läser i tidningarna, för där rapporterar man ju om brott och man gör det mycket mer idag än tidigare. Så det är inte så att brottsligheten har ökat när man gör undersökningar från Brå när vi tittar på anmälningar. Men däremot kanske anmälningarna har ökat på ett visst område. Och så kan det vara så här med inbrott är ofta så rån att det är någon liga som sätter igång. Och så håller de på och eskalerar tills vi får tag i dem. Så vi måste mycket snabbare ställa om och gripa dem som utför den här typen av brott som du räknar upp. För det är typiskt att det ofta sätter igång och det är samma personer.
Men jag tänker det är många som blir väldigt rädda och upprörda när de läser i tidningarna. Och så.
Just det.
Äldre som kanske inte vågar gå ut eller yngre också. Så. Skulle man kunna liksom ha någon åtgärd när det händer sådana här saker? Är det någonting du skulle kunna tänka dig att man då skulle samla människor på olika mötesplatser där man kan få...
Ja, alltså om det är allvarliga saker ska man göra det, men annars brukar vi använda oss av media, att vi talar om hur det ser ut. Volontärer är bra att ha som kan ge svar på frågorna. Vi hade till exempel terroristsprängningen av den här mannen på Drottninggatan i Stockholm. Då blev människor väldigt oroliga. På ett par, mindre än 2 timmar så fick vi ut flera 100 volontärer tillsammans med polisen som gick runt på centralstationen och i gallerier. Alltså där det samlades mycket människor. Och svarade på frågor och lugnade och gav information vart man kan vända sig om man har tips.
Och då hade ni redan byggt upp den volontärverksamheten?
Ja, så kan man fortfarande. Och så gör man ofta i andra länder också. Om du tänker när man hade tunnelbanebombningarna i London för några år sedan. Så man har en väldigt välfungerande sedan 50-60 år tillbaka, ända sedan kriget i Storbritannien, volontärorganisation, så bemannade man ju växlarna, telefonväxlarna på nolltid. Och alla hjälptes åt och svara på uppgifter om människor som undrar vad deras anhöriga var och var oroliga, vad som hade hänt. Och det är sådana bra sätt att... Idag har vi ett samhälle där vi måste mobilisera alla goda frivilliga krafter mycket mer. Och det behöver polisen bli bättre på. Och det där vi är på gång.
Ni hörde Eddie Floyd med Knock on Wood och nu får ni höra det här.
Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan ur minnes tider och tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppstäcket svajar vid en böljas förtrollande smek. Medan stimmet av tumlare ilar fram med vårt fartyg i glittrande liv. På ditt flånande fält vill jag dröja, ty du är mig kär, vart det bär. Alla världens nationer är dig plöja, följande din liv mellan fjärran och när. Ur ditt djup hämtar fiskan sin näring, ur välvande nyckfulla hav. Likaväl du ger sjöfolk dess näring, så kan du bädda bland tången dess grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå. Det är skönt när man får lätt ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön.
Gamla Nordsjön med Harry Brandelius. Välkommen till Seniorradion, Bosse Nordlander.
Ja, jag får tacka.
Du var ju bara 14 år när du gick till sjöss.
Ja, det stämmer.
Och det var inte så lätt.
Nej, det var ju inte det. Och det var ju inte tillåtet heller enligt sjölagen att man fick mönster ombord så unga pojkar. Men då fick jag någonting som kallas för en minderårighetsbok som befälhavaren ombord i båten fick skriva i hur jag skötte mig och så. Och det fick jag väl göra under mina tre första båtar för de minderårighetsbok.
Så det, kaptenen var någon form av förmyndare?
Det kan man säga, ja.
Vad var det normala? När fick man mönstra på som mest pojke?
Ja, 15 år skulle man vara fyllda. Då gick det. Ja. Men sen skulle man mönstra på däck. Då ska man vara fyllda 16 år. Ett år äldre då, som ung man då.
Så det berodde på vilken syssla man hade ombord?
Ja, det stämmer det.
Det här med båtar, hade det någon betydelse? Vilket rederi det var som låg bakom?
Ja, det fanns ju, det ryktade sig omkring rederierna naturligtvis. Det här med mathållning och befäl och det var väl väldigt skiftande. Tog man linjefartygen till exempel, det var ju nästan mera militäriskt.
Vad var ett linjefartyg?
Ja, som Transatlantics kan Angora och Matavunga till exempel. Och det försökte man även inom Gorton-rederierna vidmakthållare just det där. att det skulle vara.
Gick man en tråd bara då?
Nej, då nej. De gick ju som Kanangora till exempel. Den for ju över hela världen den. Och sen Matavunga, den gick ju på, enbart på Australien då, Nya Zeeland. Och så sen kunde det ju bli, kunde även bli Borneo och så, öarna runt omkring och samla kopra.
Ja, det hörde man ju bara Bergman berätta om paradisvågor,
ja,
på den tiden.
Ja, det var väl lite bättre så här sen som vi var där.
Men du mönstrade ju också på en båt som hade byggts här på Gävle varv.
Ja, den hette ju Fred Olsson. Verkebäcks ångfartygsaktiebolag. Många som funderar om det är det norska eller det stora rederiet, men det är det inte, utan han har en båt, hade han tidigare, den här Olsson, och så köpte han en till som byggdes då på Gävle varv, och det var sonen som hette Fred, och då döpte man båten till Fred Olsson.
Men vilket år var det här?
Nu är jag lite jag är lite osäker om det var 1947. Men det var den sommaren då vi hade värmerekord i Gävle. 37,4 grader var det. Då när asfalten flöt och låg som en sjö nedanför Brynäsgatan. Och det rann då i spåren efter spårvagnen. Och jag törs inte säga om det var 1947 eller 1948.
Men den där beskrivningen har man inte hört om asfalten och Brynäs, eller?
Det har du inte hört.
Det är.
Nej, men det var en ren sjö nedanför backen. För det smalt det där, så rann det ju ner för backen.
Men det måste ju ha varit något helt speciellt att få gå på en helt ny båt också.
Ja visst, det var ju väldigt
skojigt. Och byggde i Gävle.
Ja visst, och det att vi fick vara med och utrusta den då. För den var ju inte helt klar när vi mönstrade ombord allihop, utan då skulle ju allting ombord, alla grejer. Och man lärde sig väldigt mycket på den tiden när, som gick åt för att utrusta fartyget.
Vad var din arbetsuppgift ombord när du var 14 år?
Det var med skallare.
Och det innebar
då
att
du hade man det värsta jobbet av alla. För det tydligen så fanns ju inga arbetstider. Utan man ställde krav bara och så fick man ju rätta sig efter det. Det skulle vara upppassning i hamn till exempel, och befälhavaren hade något främmande ombord, då skulle man vara med och hjälpa till. Och så fick man ta hand om disken efteråt. Men så skulle man bädda befälens koje på morgon. Så det var ett väldigt ståhej. Och eftersom jag var otroligt sjösjuk i de första båtarna. Så den första båten jag gick på, han heter BT7. Där var jag bara med till Sundsvall och så till Stockholm. Och då gick jag i land, för jag var så sjösjuk. Och det var ju likadant, det tog tid för mig att bli fri från sjösjukan, men så småningom så blev jag fri.
Men det var väl också så att eftersom att du var yng så fick du väl stå till tjänst åt alla ombord?
Ja, i princip ja. Man försökte ju köra med mig, och det var väl någon som protesterade, någon äldre. Så, men i huvudsak så var det ju på det viset.
Hur långa arbetstider hade du då?
Ja, som det här med mässpojker, och det har jag ingen aning om vilka arbetstider det var, utan det var ju på morgonen man skulle servera kaffe, och så skulle man ju diska, och så skulle man ju servera till lunchen, och så skulle ju diskas, och hytterna skulle städas, och sängarna, eller kojorna heter det till sjöss, de skulle ju bäddas, så det var ett väldigt ståhej. Det var ingen, och det var inte, man var ju lika vardag som söndag.
Det var inte så att nu har jag slutat så nu går jag inte min hytt, utan nej. Det var bara att stå på.
Nej, man var bara att ställa upp. Men det där har naturligtvis ändrats under åren. Numera är det nog lite annat.
Jag skulle inte tro det. Att det är lika som då.
Nej,
men det, för övrigt var det ju också en mycket dramatisk tid. För ja. Det var ju vid krigsslutet, ja. 1945. Och ja, det var ju mycket i havet. Och det måste ha varit dramatiskt. För att, jag menar, vi hade radion då som information. Men du som 14-åring kom ut och till hamnarna och fick se alla bomber.
Ja visst, och det, man fick uppleva en del saker som man aldrig kan få uppleva mer. Jag såg en otäck olycka. Vi var i Frankrike, i Rouen. Så skulle jag ha halvfri där. Man hade ju två halva fridagar per månad, va? Och då skulle jag gå i land. Och när jag gick upp mot den här bron då, som var sönderbombad, så den låg nere i vattnet. Sen hade man gjort en träspång över i princip. Och då kom det en amerikansk flygare från det ena hållet och så kom det en fransman från det andra hållet. Och när de möttes mitt på bron i stort sett så fick han en smäll av amerikanen, så han flög över ekorna när man ner. Och kom med ryggen över en järnbalk där. Så han knäcktes ju. Och jag stelnade ju till. Det var ju som fastfrusen först. Men sen ombord med en väldig fart, och jag gick aldrig i land sen och mer utan att jag hade sällskap. Det var en otäck.
Hade du någon att prata med om upplevelserna? Var det såg och upplevelser?
Nej, ja, däremot, det berättade man ju när man kom ombord. Var man ju alldeles förstörd. Och berättade det här rejält, han var ju gång på gång, va? Men det är ju någonting som man aldrig kan glömma. Det finns ju kvar, tänker man ju på, både nu och då.
Du var ju, kom ju också förbi Dunkirk då.
Ja, var det vid två tillfällen. Det första tillfället när vi kom till Dunkirk så var det väl bara nere i hamnen. Det fanns några skjul och några kranar, men skulle man gå in i stan, den var ju jämnad med marken. Man fick ju gå många kvarter innan man kom fram till något hus som var någorlunda helt där man kunde då. Det var ju i regel en bar då i bottenvåningen. Och då var vi sådana vi sökte där, för där var det dans och musik och flickor naturligtvis då. Men vi gick ju en runda runt, eller vi höll ju inte på att hitta ombord sen eller bland alla ruiner, men det var nog förskräckligt. Den stan var ju utplånad.
Vi pratade lite om det innan musiken, men det måste ju, vad visste du om kriget? Du hade kunnat drömt om att det såg ut så här?
Nej, naturligtvis inte. Man, klart man fantiserar. Man läste ju om det här med när de gick i land i Frankrike, engelsmännen, hur det var skövlade. Tyskarna skövlade ju för att hindra västmakterna. Och de jämnade i städerna med marken helt enkelt. Och jag vet ju inte om det var tyskarna som bombade allt eller om det var engelsmännen eller västmakterna får vi väl säga som bombade ner stan helt som Dunkirk.
Det var ju, då var det i alla fall, då låg ju ni vid land, men var ni till sjöss så var det ju också mycket i vattnet.
Ja, det var ju minerna, va? Och då var det skojigt lustigt här att jag fick, alltså det stod ett gevär vid relingen, så funderade jag vems gevär det var. Då var det andre styrman, då hade han till uppgift att skjuta hornminer. Att, då hade de skottpengar på de där hornminerna. Så han sköt och hade ju värd och sköt. Då han hade skjutit tre stycken på våran resa, men jag såg en av dem bara.
Exploderade de då?
Ja, visst. Men då var det så pass långt avstånd. Han sa ju det att man missar ju väldigt mycket, för det måste ju skjutas på så långa avstånd, va? För det var ju mycket splitter som skjorde kring.
Hade ni utkik efter sådana då?
Ja, men det såg man ju när man stod var på bryggan, och så hade vi alltid den kille i fören som gick utkik, va. Det var ju så att han gick utkik då en timme. Sen så bytte han plats med rågängan, så fick rågängan gå ner och så var utkik en timme.
Men jag känner redan nu hur rädd man var. Var jag aldrig rädd då om en sån där kommer guppande mot båten?
Jo, det var väl lite otäckt, för när vi gick upp till Rouen exempelvis då. När vi gick upp bredvid det där, då var det en mina som slog mot fartygssidan två gånger. Först i fören och så drev man ut och så kom man tillbaka och slog i. Och då var precis som, allt var tyst, allt var stilla. Det var som tiden stod stilla, tyckte man. Tänk om den exploderar, va? Men det gjorde den ju inte. Och de flesta gjorde ju inte det på grund av att, men det var ju nerrostade. Det var många som körde på minen men som aldrig exploderade. Men de sköt ju med gevär, då small.
Och det blev en liten extra inkomst.
Det var en extra inkomst. Och hur man relegerade det på en förvis, det begriper jag inte. Man kunde ha sagt att han har skjutit i 10. Vem skulle ha? Nej, men så gick det till.
No, och ni hade besättningen, ni hade också, vad heter det, krigsersättning?
Ja, det var ju så här att lägsta ersättningen, det var 10% på lön. Och den högsta jag har upplevt, tror jag, var 60% eller 80%.
Och vad var
men det
då?
Var ju de som hade över 100%.
Vad var ni då när ni var på 80?
Det var Biscayabukten.
Ja.
Och så var det nere, innan man gick in i Gibraltar i Sunde, var det också en kort. Men sen bara man kom, hade rundar och liksom Sydspanien där, sen sjönk det ju väldigt snabbt. Då kunde man på något ställe, jag tror det var någonstans utanför Italien, där kunde man få 30%. Men kom man då bort mot dagens Palestina och Israel,
ja,
där var det lågt. Det var det bara 10% då.
Nu så har vi kommit fram till Casablanca och ja, efter världskriget som sagt var det en väldigt, ja vad ska man säga, spännande, farlig stad att vara i.
Jajamensan, det var ju rånarligor som gick. De här rånarligorna, de vandrade ju runt i Nordafrika, de var ju i Algeriet och så flyttade de när polisen blev väldigt närgång. Så kom de ner hit till Casablanca och sen kunde de vara ner i Safi och så sen, ja, platserna i Nordafrika. Så att, men jag hade ju oturen att bli rånad en gång därifrån. Jag var med Fred Olsson och vi var land, 4 pojkar, vi hade sparat pengar så vi skulle köpa oss en varsin kostym. Och vi skulle fira det där och då vi köpte kostym och så gick vi på nattklubb. Men den nattklubben var det så dyrt så det kunde vi bara köpa en varsin läsk, va? Och där kunde vi inte sitta med det hela kvällen utan vi gick ju ombord då med våra nya kostymer. Och då var det ett helt gäng som kom springande. Det var nog 8-9 stycken på oss då. Och då var det ju de här ligorna som hade varit i Algeriet som hade kommit tillbaka till Casablanca.
Mm.
Fick vi reda på efteråt då. Så att det var ju negre som var 2 meters kara som kom. Och då säger en att ja, de där fixar vi. Så vi var ju 4 stycken. Men hur det var så var det en kille som kom nära mig. Han slog mig med en sten i huvudet.
Oj, oj, oj.
Och de andra pojkarna, de sprang i dem. För de förstod att det här klarar vi inte av. Utan det var ju 2 norrmän som hittade mig och bar ombord mig då. För då hade jag ju spräckt pannbenet då. Så att jag fick ju vänta till dagen efter till de skulle lappa ihop mig då. Och då kunde de ju inte sy utan då var det ju agraffer då de satt och de tog inte emot oss på sjukhus utan där ruskade de bara på huvudet när vi kom. Så vi fick gå ner i arabkvarterna och komma till någon arabläkare som plåstrade ihop mig då. Så att på det viset så blev jag avmönstrad i Frankrike så jag fick ta tåget hem då. Då hade jag ju varit borta då i nästan 1 år med den där båten.
Ja, det var ju upplevelse det för en grabb som var så ung. Du var ju också till Australien flera gånger.
Ja.
Hur lång tid tog det? Man säger ju segla, men var det till sjöss innan?
Vi ska se här, för att jag kan ju berätta hur tiden tog från Sverige ner till Adelaide. Då tog det 36 dygn, va? Och då hade vi mycket fint väder. Strömmarna var gynnsamma, för man letar efter strömmar.
Mm.
Som man följde strömmen. Det såg ut som vi gick väldigt långt söderut när jag tittade på sjökortet. Va?
Ja.
Och jag sa, men vad just när vi går så här? För vi kan väl gå rakt över, sa jag, styrman.
Mm.
Nej, förstår du, det är strömmarna vi letar upp, sa han, och så följer vi med strömmen. Då sparar vi bränsle och fortare går det. Och så hem då. Då tog det 45 dygn. Då hade vi ett fruktansvärt busväder över Indiska oceanen, en cyklon då. Och vi har ju vindsnurrar som visar då hastigheten på vinden.
Ja.
Och 60 sekundmeter, när den snurrade så fort den någonsin gick så var det 60 sekundmeter. Men jag gick långt förbi det. Och då hade man riggat upp rep akter från de skepps, för vi bodde ju akterut, en stor del av besättningen. Och då hade vi rep då, som hade spänt upp sig, vi fick dra oss med rep då när vi skulle gå över däck. För rätt vad det var så kunde det komma ta oss och kasta oss över bord, va? Så illa var det ju. Och då såg vi ovädret på ett ställe när vi kom. Det såg så hotfullt ut. Och så sjön
la sig. Va? Det var mindre och mindre sjö.
Uh-huh.
Och så kommer vi in, då var det en cyklon. Då kom vi in i den cyklonen och det blåste något fruktansvärt. Och då var det en sjö som slog sönder. Det var så här tjock glas på framkant på bryggan. Så här.
Vi ser
det,
ungefär en halv decimeter.
Ja, det var tjocka glas. Det var en snärt ifrån en våg som slog ut en sån där. Och då förstår man kraften i vattnet. Va? Vatten är mjukt, men när det är det där viset, det är det hört. Ja. Nej, så att,
men ni fick gå i land i alla fall i Australien så att, och ni fick permission och
ja, permission kallade vi ju aldrig för att det var bara det militära.
Ja.
Ja. Nej, men vi hade ju våra arbetstider vanliga i hamn.
Ja.
Vi jobbade 8 timmar om dagen och sen var man ju ledig då till morgon efter. Det var väl mässkallarna där också så, och stuvetbiträden hade man ju då.
Så har man väl inte, med. På den tiden fick man se ändå lite av det land eller den hamn ni kom till.
Ja, Australien, jag kan ta ett exempel på arbetstakt i Europa. Vi säger Belgien då mot för Australien. Vi var på ett ställe och lastade såna här stora balar då med ull i. Det var väl fårull antar jag. Och den där tog 5 dagar att lasta det. Och när vi kom, vi gick till Antwerpen med den där lasten och den skulle i land där. Det tog 5 dygn att lasta, det tog 5 timmar att lossa. Då kan du förstå arbetstakten. Den var inte högt uppdriven där nere i Australien. Utan det
men
tog
det var varmt där.
Runt kusten att lossa och lasta 3 månader tog det.
Bosse, du har gjort några strandhugg och då så seglat runt jorden flera gånger och du har stora sjöar att ösa alla intryck och du har fått. Och jag förmodar att det är inte många som känner igen sig i dagens sjömän.
Nej, det tror jag inte.
Tack så hemskt mycket för att du kom till oss och berätta om dina minnen.
Ja. Ja, tack själv.
Monica Norberg pratade sjömansminnen med forne mässkallen Bosse Norlander. Jag drog på smilbanden när han talade om att kursen var utsatt efter strömmar. Ja, skojfriska styrmän finns det gott om. Det var helt enkelt stor cirkelnavigering det handlade om. Vad det är vill jag inte gå in på här, de flesta av er skulle nog somna då, men ni som är intresserade, googla på solcirkelnavigering, vet jag. Don't know why. There's no sun up in the sky. Stormy weather since mama and I ain't together. It's raining all the time. Life is bad. Gloom and misery everywhere. Storm and weather just can't get my poor self together. I'm a weary all the time. Keeps raining all the time. When it went away, blues walked in, met me. If you stay. Chaka Khan hade nog hamnat i blåsväder när de framförde låten Stormy Weather.
Reklam. Hej, Ingela från Länsmuseet här. Välkommen att hänga hos oss. Ta hissen upp till våra konstsalar och gör ett nedslag i länets historia på vägen ner. Upplev världsarvsgården bortom Åa i Fågelsjö i virtual reality. Läs flaskposten från det sjunkande skeppet på Nordsjön och titta närmare på muskötten från Gustav den andre Adolfs gevärsfaktori i Söderhamn. Och sist men inte minst, ta det tid att skapa med barnen i vår ateljé. Alltid öppet tisdag till fredag 11-18 och lördag söndag 12-16. Fri entré och gratis wifi. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. I dagsläget sker alla aktiviteter utomhus på olika platser i Gävle. Program finns att hämta i stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7:an är Gävle kommuns komplementbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7:an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF-seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291 301 26 eller gå in på nätet sbf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram.
Song is about you. You're so vain. You're so vain.
Det var Carly Simon som framförde sin egna låt You're So Vain. Marianne Minell tog med sig förre stadsarkitekten Gunnar Litfeldt på en vandring. Det hamnade, ursäkta vitsen, på Alderholmen.
Om vi hade levt på 1600-talet och stått här, då hade vi varit på en ö.
Ja, det är alldeles rätt. Storholmen kallas den ju också, och sen så bytte den ju namn så småningom till Alderholmen. Alder förresten, det betyder Adderholmen, och Adder, det är det gamla svenska namnet för al. Och det fanns mycket sly och al här, för hela den här ön, det var ett sumpigt och låglänt område på sin tid.
Men sen hände det något då?
Ja, sen hände det någonting. Det är klart att det fanns ju sjöbodar och kajer lite här och var, men i liten utsträckning. Men i början av 1600-talet, alltså marken ägdes då inte av Gävle stadsborgare och stan, utan det var kunglig mark. Det var alltså rikets mark, och det var en drottning Kristina som då sen tyckte att hon ville ge det här till Gävle stad för att den skulle kunna användas för just handels- och hamnändamål, men inte för bostäder. Och det finns inskrivet i de gamla donationsbestämmelserna att några bostäder var det inte tal om på den tiden. Och frågan är om de bestämmelserna gäller än idag. Med andra ord, om Alderholmen som bostadsområde verkligen är så att säga schysst.
Nybyggda?
Ja. Det är nybyggda, ja just det.
Ja.
Men sen fanns det ju... Bestämmelserna sa att det skulle vara kajer, verkstäder, varv, repslagerier och den typen av verksamheter som hade med sjöfarten att göra. Och så gällde det under långliga tider fram till idag nästan, kan man säga.
Men på den tiden var Gävle en oerhört viktig hamn. Det var en av de tredje största i Sverige.
Ja, Gävle var en väldigt viktig hamn. Och det hade delvis med isförhållandena att göra. Även om isen tidvis har varit svår för att ta sig in till Gävle hamn. Men inte att jämföra med förhållanden längre norrut. Därför var Gävle en väldigt viktig hamnstad och en utskeppningshamn för järn och trävaror och sånt som kunde exporteras, tjära till exempel, och tågvirke och allt möjligt som efterfrågades på kontinenten helt enkelt. Inte minst så gick ju sjöfarten till England och till tyska hamnar.
Men sen hände det någonting lite längre fram på 1800-talet.
Ja, men det var ju då vi hade vår stora fruktansvärda stadsbrand 1869. Jag tror att det var den 10-11 juni så började det brinna i centrala stan. Och samtidigt så blåste det ju väldigt mycket, nästan att det stormade, så att den här branden tog en väldig fart och spred sig i koncentriska cirklar. Och hela stan norr om Gavleån brann ner. 8000 människor blev hemlösa över en natt. Det var så en fruktansvärd historia egentligen som gav genklang över hela Sverige. Och även det här partiet där vi nu står på Alderholmen, med de gamla magasinen, det brann ju ner, liksom Polhems järnvåg som låg där Hamntorget ligger idag. Alltihopa brann ner och försvann. Det var en fruktansvärd händelse.
Jag har aldrig tänkt att branden spred sig så här långt ut.
Jo, men det gjorde den, och det måste ha varit helt otroligt dramatiska förhållandena, så att de båtar, segelfartyg var det ju på den tiden, som låg in till kaj, man kapade trossarna i vissa fall så att båtarna följde med strömmen ut till inre fjärden där man ankrade upp dem, och på så vis så var det inga fartyg som skadades i branden, men däremot alla gamla magasin och sjöbodar.
Och då började man planera för nya magasin här.
Ja, som tur var så var det ju, mycket var ju försäkrat. För det var ju handelshusen som hade sina intressen. Redare och handelshus hade sina intressen här ute. Och det fanns bland annat försäkringspengar. Men även de här handelshusen, de hade ju sina förankringar i banker och på andra ställen runt och in i hela Gästrikland. Så att de kunde ganska snabbt bygga upp det nya magasinsområdet här nere vid hamnen.
Mm. Vi har ju gått runt och tittat här, och det kännetecknas ju av att vi sa att det var två gator här, så att det är tre längor med magasin.
Ja, det är en väldigt elegant logistisk ordning, för att ifrån GDJ-banans slutstation som då låg längre ut här nere vid hamn på Alderholmen. Från den så gick det ju spår och flätade sig in mellan de här tre raderna hamnmagasin. Och det var ju ett väldigt elegant system, för att båtarna la ju till vid kaj, och sen så forslade man varorna över några skeppsbron fram till fasaderna. Till magasinen, och sen hissade man upp dem till de olika våningarna för förvaring. Och på andra sidan, den första magasinsraden till exempel, så gick det då ett järnvägsspår. Då kunde man hissa ner varorna till väntande små järnvägsvagnar. Och sen så skickades tåg ut till olika delar av Mellansverige.
Och här finns det ju rester av den här rälsen.
Ja, visst. Ja, visst alltså. Det finns gott om rester av de gamla spåren kvar parallellt med husfasaderna.
Men det är skillnad på husfasaderna. De som är närmast Gavleån, det är tegelhus, och de är väldigt eleganta i sin utformning.
Ja, jo, men det är rätt. Alltså, det var ju de rikaste handelshusen som fick första king på att bygga närmast kajen. Därför är det de förnämligaste magasinen. Det finns ju flera väldigt fina magasin längre in i området också. Men ju längre österut du kommer och längre bort ifrån kajen du kommer, så är det lite enklare magasin. Och vi ser härifrån där vi står trämagasin med samma konstruktion i uppbyggnaden, men de är av trä och på så vis lite enklare.
De är väldigt vackra också, tycker jag.
De är väldigt vackra, och som parentes kan jag nämna att ett av de här trämagasinen, på en sån fasad kunde man ganska länge se förebilden eller föregångaren till ICA-koncernen. För det var Hakonbolagen som hade sitt repli där. Och det kunde man se med urblekta färger textat på en sån fasad.
Mm.
Men det är ju väldigt många magasin. Det måste ha varit väldigt många som har hållit till här när det var aktivt.
Ja, det var ett väldigt aktivt område. Och på den tiden när det var, ja, när man hade gott om arbetare, så var det ju väldigt livfullt här. Och det var hästar och vagnar, och det var järnväg och små lok som hela tiden arbetade och forslade varor upp och ner och fram och tillbaka.
Men vi kan väl säga att det verkar vara ett väldigt livfullt område nu. Jag vet inte, bara på den här tiden när vi har gjort intervjun har det säkert åkt förbi en 20 bilar.
Ja, men det är så. Det är ett livfullt verksamhetsområde, framförallt dagtid. För att det är både kontor och i vissa fall även små verkstäder här, men framförallt kontorsverksamheter. Det bor ju inte några människor egentligen här. Jag känner till ett antal kontor som kanske är lika mycket bostäder, och det tycker inte jag gör någonting, även om det inte är enligt lag är tillåtet att bo i de här husen.
Men jag tänker, det här är ju så attraktivt område. Det skulle väl vara väldigt många som skulle vilja bo här. Varför får man inte bo här?
Ja, det är flera orsaker egentligen. Som vi ser där vi står nu, så finns det är ganska små fönster i fasaderna. För det behövdes ju inte så mycket fönster in till förvaringsutrymmen. Och det innebär att det inte är så lätt att göra lägenheter på de olika våningarna. Av antikvariska skäl så är det ju ett riksintresseområde alltihopa det här. Det betyder att man måste vara varsam när det gäller förändringar i fasaden.
Mm. Men är det området K-märkt?
Ja, det är inte bara K-märkt eller Q-märkt, utan det är till och med ett riksintresseområde. Och det betyder att det är lite särskilda krav när det gäller inte bara fasaderna utan hela områdets struktur som har ett riksintresse.
Vi står ju här och tittar på ett magasin, och där har man satt ett jättestort fönster. Visserligen man har utnyttjat något dörrhål där, men man har gjort ett fönster.
Det är alldeles sant, men då och då så händer det naturligtvis saker och ting, och det är kanske en slags självtäckt, kan man säga. Jag tror aldrig att det har prövats fullt ut som ett bygglovsärende. I varje fall så är det inte, skulle det inte tillåtas om man la de lagliga aspekterna på det. Och det kanske inte blev så vackert heller. Men gjort är gjort, och det var väl några år sedan.
Men vad är framtiden för det här området? Kommer det alltid vara fullt med industrier och liksom kontor och så? Eller tror du att i framtiden kommer det att få en annan funktion?
Ja, för det första så är det ett väldigt centralt område ganska nära järnvägen. Och det betyder att det hela tiden kommer att vara ett attraktivt område. Men jag skulle önska att det inte bara var verksamheter här, utan även att man kunde tillåta sig att göra sådana förändringar, konvertera hus, en delar av husen, så att man också kunde bo här. Då blev det ett attraktivt område, särskilt som det är så nära till järnvägsstationen.
Mm. Ja, det får framtiden att göra. Det får inte du och jag uppleva.
Nej, förmodligen inte. Men jag hoppas egentligen på att man ser på det här med som en helhet, som en levande helhet. Faktiskt det är ganska mörkt och lite dystert kvällstid. Och bland annat därför vore det roligt om det fanns aktiviteter även på kvällen, och det lyste i fönstren på bostadshus.
Jag tänkte så här, museiverksamhet, teaterlokaler.
Ja, det finns gott om sådana uppslag också. Det är bara frågan om finansieringen naturligtvis. Alla de här fastigheterna är ju ägda, privata. Kommunen har inga egentligen fastighetsintressen inom området. Mm. Svettig och
snö och tvär torteras jag av sol. Hur sommaren kan vara så populär, det är för mig en fråga. Jag pustar och flåsar med stor besvär bland sip och rovion. Fan vad jag plågas och lider, huden är rödbränd och svider. Svedan är värst bak på ryggen, när solen gått bort kommer myggen. På dagarna får jag visiter av småkryp som stinger och biter. Spyflugor, humlor och bromsar, och myror och getingar. Törsten är olid i gölet gömd, och maten står och surnar. Sommaren som skalderna jämt berömt får gärna bli till höst. Blekfeta kärringar på var strand är gnälliga och sura på ungar som bråkar och kastar sand och spiller saft och glass. Vi badar i avloppsbrunt vatten, får maskrosor ut i rabatten. Luften den stinker av kära, vad mer kan Karl Anton begära? Om jag ligger i solen och lurar, väcks jag av åska och skurar. Drömmen vi drömde om sommaren i vintras var allt för fall.
Så som Bengt Sänd känner för denna årstid som hon beskriver i sin vals om sommaren, så kan jag känna inför vintern. Nog om det. Nu om något som kanske piggade upp under mörka tider. Margareta Hagman samtalar med Lasse Rosenblom om musik under andra världskriget. Inslaget sändes den 14 april 2008.
Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know. Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Some
Ja, vi möts igen, ja, Margareta Hagman. Du är välkommen tillbaka hit med dina musikaliska berättelser.
Tack.
Och idag så ska du bjuda på...
Jag tänker prata lite om den musik som vi lyssnade på under andra världskriget, hemma vid och vid fronterna, och vad som hände lite just då.
Just det, vi som börjar bli väl fullvuxna kanske kommer
ja,
ihåg lite grann.
Ja, vi minns nog en hel del. Och det här var Vera Lynn som sjöng We Will Meet Again. Det är de brittiska soldaterna speciellt som lyssnade på denna, och hemmafronten också naturligtvis. Vi kommer att mötas igen.
Ja, just det. Även om det var många som aldrig möttes.
Det var många som aldrig möttes. Men kanske man kan se något budskap om något hopp efteråt livet också. Vi kommer att mötas. Jag vet inte. En tröst var det säkert i alla fall.
Det tror jag säkert att det är. Vera Lynn var ju väldigt, väldigt omtyckt under den här tidsperioden.
Ja.
Hon var ju väldigt populär.
Det blev Ja, då tänker jag fortsätta med en annan sång som var väldigt populär. Det är en tysk sång från början. Den skrevs texten under första världskriget och sen gjordes musiken 1938. Den sjöngs in av en kvinna som heter Lalle Andersen, och den var inte särskilt känd. Men när tyskarna ockuperade Belgrad så hade de en radiostation som utgick därifrån. Och en av deras officerare var på permission i Italien. Han hade fått order om att plocka med några skivor hem, för det fanns inte så gott om den varan. Och i en second hand butik så hittade han den här låten. Och han tog hem den och man spelade. Man hade inte så mycket att spela, så man spelade den ofta. Och den blev jättepopulär. Inte bara för de tyska soldaterna, utan alla som kunde knappa in den här radion. Då. Så det var både engelsmän och tyskar som lyssnade på den. Och till slut så blev de förbjudna att spela den här. Men det blev en proteststorm. Och varje kväll, 5 i 10... visste man, nu spelas den här på den här radion. Så då sitter man och tunar in på alla fronter och lyssnar på den här sången. Och det är Lili Marlén som vi ska lyssna på. Minns du den?
Det gör jag mycket väl. Vet du någonting om kvinnan som sjunger?
Nej, det vet jag inte. Jag har bara hennes namn.
Bara hennes namn. Ska vi lyssna på?
Ja, det gör vi.
Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlen, wie einst Lili Marlen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie ein Lili Marlen, wie ein Lili Marlen,
wie ein Lili Marlen.
Schon rief der Posten, sie bliesen Zapfenstreich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würde ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marlen, mit dir, Lili Marlen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen,
der wird bei der Laterne stehen mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Ja, det var Lili Marleen. Minnen ifrån kriget, eller ifrån hela Europa under de här åren, dyker ju upp när man hör den här. Den har ju spelats in med olika artister och olika språk under lång tid.
Visst, den blev översatt under kriget till många andra språk. Så det var verkligen någonting man hade gemensamt, fast man var stred på olika sidor.
Ja, det var verkligen en melodi. Mm. Överhuvudtaget musiken som sammanförde folk och känslan.
Ja.
Det ligger ju här i en själv som en liten aha-upplevelse.
Mm. Man tror att man har glömt, men det har man inte.
Nej, just det. Man känner fortfarande den här tiden då när man hade mörkläggningsgardiner som vi pratade om tidigare. Ja. Och jag minns, min far hade bil då och på billyktorna så fick man lov att täcka över och hade bara en liten smal springa med en plåt över som lyste rakt ner på marken.
Mm.
Man inte skulle synas för eventuella flyganfall och sådär. Nej,
precis.
Även om vi varit väldigt förskonade här i Sverige.
Ja, det var vi ju. Det berättas om den här sången att den blev förbjuden och hon fick inte lov att sjunga den, och det berodde väl antagligen på att den var så populär på alla fronter, om man säger. Och då löste hon det så att hon lät publiken sjunga och hon var tyst. Så det är en fantastisk grej.
Ja, det är oerhört fascinerande hur man kan med folkets makt styra över dessa krigsherrar, om man så säger. Mm. Hur de Precis. Kan... För att det är ju inte du och jag som krigar.
Nej,
och,
det är det inte.
Utan det är ju snarare då höga herrar som sätter sig upp och nu ska vi ta det landet, nu ska vi göra så och så. Tyvärr.
Ja.
Ja, Margareta.
Ja, nu måste vi bli allvarliga, riktigt allvarliga en stund. Därför att jag har en skiva som Ann-Sofie von Otter har spelat in. Hon fick Grammispris för den här i höstas. Och den heter Terezin, som är det polska namnet på Theresienstadt, som vi då känner som ett koncentrationsläger. Och det var ett, så att säga, ett mönsterkoncentrationsläger som tyskarna visade upp. Och där samlade man kulturella personligheter av alla dess slag. Och den musiken som skapades under de här hemska förhållandena, det har hon samlat då på en skiva. Och så länge man var i Theresienstadt så var man väl säker, men när som helst kunde tågen gå österut och till förintelselägren i Auschwitz. Så den sången som jag särskilt fäst mig vid, den heter Vigala. Och det är en vaggvisa, betyder det. Och det är en kvinna som heter Ilse Weber som har gjort den. Och hon var sjuksköterska, hon var judinna, hon arbetade i Theresienstadt. Och Det berättas att hon sjöng den här visan för barnen hon hade hand om. Och när barnen till slut skulle deporteras till Auschwitz så följer hon frivilligt med. Och det här är den sången som hon ska ha sjungit för dem på väg till gaskammaren och kanske också där. Så nu får vi lyssna till den och tänka på detta.
Vigala, vigala bajar, det vitt smyrt av det bajar, det spilt så süß im grünen Wind, die Nachtigall.
Ann-Marie von Otter i en relativt ny inspelning som gav henne ett fint pris.
Ja, hon fick Grammispris för den här skivan, ja.
Du kan en hel del om bakgrunden här.
Ja, en liten del kan jag berätta att Ann-Sofie von Otters pappa var ju diplomat under kriget. En gång vid en resa så fick han ett förtroende från en tysk officer att du som kan prata gör det. Det här händer i Tyskland. Och han får hem och omedelbart försöker han få kontakt med UD. Det går inte, han försöker igen, det går inte. Så han får aldrig respons för denna kunskap han satt på. Så att det här är ju trauma naturligtvis för denna man. Och Ann-Sofie von Otter kanske har på något sätt lyft upp sin far igen.
Det påverkar naturligtvis alla familjeförhållanden om det är några som har varit då i kontakt med de stridande parterna.
Mm.
Och det känns naturligtvis i familjen. Och kan man då, hur man inte är att göra någonting så är det ju väldigt viktigt. Det var en av de här dystra bitarna och mörka sidorna.
Och vi ska kanske fortsätta lite grann med det. För hur hade vi det här i Sverige? Vi räddade oss ju relativt väl, det vet vi ju. Men ändå, hur kändes det när det verkligen hände? När vi ingenting visste. Vi ska lyssna på Per Albin Hansson när han förkunnar för det svenska folket vad som har hänt. Och det är en inspelning från 1939 naturligtvis, den autentiska.
Stockholm talar. Statsminister Per Albin Hansson talar.
Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Vi har att konstatera detta ohyggliga faktum, och det tjänar bra lite till att försöka ge uttryck åt den sorg och fasa vi känner vid tanken på vad detta kan föra med sig av vånda och ve för en redan förutsargad och pinad mänsklighet. För oss svenskar gäller det nu att med lugn beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget, att vårda och värna våra omistliga nationella värden och att på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar. Den vilja till fullständig neutralitet som besjälar och enar vårt folk har efter samråd med riksdagens representanter i utrikesnämnden av regeringen idag officiellt kungjort.
Ja, kanske någon minns och verkligen lyssnat på det här i realtid, om man säger. Kommer du ihåg detta?
Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg, men man har ju hört en del saker, och bland annat att det måste ha varit väldigt svårt att hålla Sverige utanför alla oroligheter, speciellt om med tanke på de tyska trupptransporter som gick igenom landet och över till Norge och fram och tillbaka. Och jag vet att min far, som samtidigt var hemvärnsman, han berättade att han var uppåt norska gränsen eller efter järnvägen upp där transporterna gick, och att tyskarna vällde ut på perrongerna ibland, och de soldaterna, och spelade väldigt tufft liv där, och ja, de var väldigt tuffa. Men så var det någon officer som rev i åt dem att samtliga män här som finns, ni ser en del skyttar här, men de är prickskyttar allihopa. Vilket gjorde det att de hoppade nog upp på sitt tåg igen och höll igen och var tysta igen. Var tysta. Okay. Det är vad som har berättats för mig i alla fall, att det hände. Så att de försökte väl skrämma dem till lite disciplin i alla fall.
Ja, och det var säkert unga pojkar.
Det var väldigt mycket unga pojkar, det sades det också. Ja. Mm.
Och jag tänker att vi ska lyssna på den sång som kanske framförallt förknippas med kriget här. Den spelades in den 8 maj 1940. Och det är Ulla Billqvist som sjunger, och då vet du att jag ska spela Min soldat.
Min fästman, han var modelejon, den vid charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi, jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång, hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. Jag har sett på hans kort att han är oklippt och dan. Han rakar sig ej på flera veckor ibland. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. I givakt vi måste stå, vi kvinnor små för våra gossar blå, som ligga här och där i skogar och på skär. Han sa, den är ganska knapp den lönen vi får, så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. Thank you. vid station. Min älskling mötte han på permission. Vi åkte hem i bil. Han klädde sig i vin. Sen gick vi på dans, ett bord för två i alkov. Han sa inte mycket, han nickade och sov. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige.
Han är min soldat någonstans i Sverige. Och det var nog många svenska soldater som fick bevakningsuppdrag för att hålla rätt på tyskarna och andra som for genom landet.
Ja, och nu kommer jag att tänka på att på Järnvägsmuseet kan man ju se en järnvägsvagn, hur det såg ut när soldaterna for iväg. Som står, man kan titta på där och riktigt känna tidsandan där. Alltså våra soldater.
Våra soldater, ja. Så det finns inga kulhål i den vagnen.
Nej, det gör dess bättre inte. Men det är just när man transporterades till sina destinationsorter. Ja.
Om man nu lyssnar på den här melodin vi nyss hörde här, så det är ju en sån som fastnar i minnet och sinnet liksom. Jag vet inte om dagens ungdomar lyssnar på den här typen av information eller berättelser som vi ger. Men dagens melodier är så snabba i omlopp. Det är ingenting som fastnar så här länge.
Nej, vi är nog lite unika på det sättet att vi har en gemensam värdegrund. Så vi ska ha roligt på ålderdomshemmet, har jag tänkt. Det är någonting man har gemensamt. Jag märker ju det med mina arbetskamrater på musikbiblioteket, vi som är ungefär lika gamla, att vi känner till samma sak.
Ja, man gör nog det, ja. Ja, nu har vi kanske släppt den där riktigt mörka delen.
Ja, det har vi.
Även om du hade sett någon film.
Jag såg en film på tv igår kväll, en dokumentärfilm som berörde mig väldigt djupt. Den hette Nattens häxor. Den handlade om kvinnliga stridsflygare som arbetade under kriget. Och det var unga flickor, de fick en kort utbildning att flyga. Och så skildras de deras liv naturligtvis i största livsfara. Och det märkligaste var att nu intervjuade de gamla damer som satt på parkbänkar. Och de var så gamla och så skruttiga. Och de hade varit stridsflygare under kriget. Det var en märklig tidsresa jag gjorde igår. De måste absolut se reprisen, så det kan jag rekommendera.
Det var en rysk film, va?
Ja, jag förstod aldrig riktigt. Det handlade om ryska kvinnor, men det var ju svenska namn på eftertexten. Så jag tog aldrig reda på det, det ska jag.
Det var inte bara barnsoldater som kom ut i kriget, utan även kvinnorna fick...
Kvinnorna behövdes överallt, behövdes naturligtvis.
Ja.
Och om inte vid fronten, så vid hemmafronten.
Just det. Jaha.
Ja. Men nu ska vi till Uddevalla, och det är en dag i 1940, så får Sten Frykberg, känd senare som dirigent för radioorkestern, han får reda på att Bohus bataljon ska förevigas, och de har ett ganska dåligt rykte, och nu kommer en tävling, vem som skriver bästa låten. Och han skriver genast ner två förslag på ett smörgåspapper, för det hade han tillgång till när han satt och åt sin smörgås där under trädet. Och då vann han naturligtvis, och han hade skrivit bland annat Bohus bataljon, och den lyssnade vi på under kriget, den kom 1940.
Det var Bohus bataljon som gick i fält, tralalala. Sicket fält, tralalala. Är hans fält, tralalala. Stadens flickor grät en skvätt som om det bleka döden gäll. Sicken död i frost och svält. Där stod Ada och Beda och Kristin, Margareta och Asta och Katrin. Korna bölade och kråkorna de skrek högan sky, när vi trallade och marschade förbi. Kapan visslade halta Lottas krog, pollen gnäggade bä och bak och slog. Det var bom, 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 det var Bohus bataljon som drog ut med byssa och kanon. Det var Bohus bataljon som i attack, tralalala, högg och stack, tralalala, i zigzag, tralalala. Flygarna de smette brys och svavlet osa fram och back. Bomber droppa ner och sprack. Och vi tänkte på Ada och Kristin, Margareta och Asta och Katrin. Åskan dånade och fällkanonen hostade och röt, men vi laddade och blundade och sköt. Kapan visslade halta Lottas krog, pollen gnäggade bä och bak och slog. Det var bom, 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 det var Bohus bataljon som gick an med byssa och kanon. Det var Bohus bataljon som slog bivack, tralalala, baken stack, tralalala, i zigzag, tralalala. Alla stjärnor lyste frid och grodorna sjönk kvick, kvick, kvack. Månen glänste röd som lack. Och vi drömde om Ada och Kristin, Margareta och Asta och Katrin. Drömman vispade och jägarhornen joddlade och gol. Ugglan kvittrade liksom en hetsfiol. Kapan visslade halta Lottas krog, pollen gnäggade bä och bakåt slog. Det var bom, 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 det var Bohus bataljon som drog hem med byssa och kanon. Kapan visslade halta Lottas krog, pollen gnäggade bä och bak och slog. Det var bom, 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 det var Bohus bataljon som drog hem med byssa och kanon.
Ja, det här var Elof Ahle som sjöng
Bohus bataljon, och det var första pris i en tävling som Sten Fryckberg vann en gång. Och om honom berättas det att han gjorde inte så mycket för offentligheten. Han har hela sin produktion inspelad på skiva, sa han humoristiskt.
I alla fall så var Monica Norberg, vår kamrat här på Seniorradion, inne och berättade att det är en svensk kvinna, en svensk producent på den här filmen om de ryska stridspiloterna. Hon heter Gunilla Bresky, som har producerat det här och som har varit över och intervjuat de här kvinnorna.
Vad bra att få veta.
Det var bra att få
Tack.
Veta. Ja, Margareta, efter Bohus bataljon så stundar andra tider kanske.
Ja, andra tider gör det väl inte. Vi stannar kvar där vi är.
På västkusten.
Ja, lite längre söderut, för nu ska vi höra på Edvard Persson som sjunger Lite grann från ovan. Och det är en sång som kom i november 39. För då kom den i en film som heter Kalle på spången. Och det är Lasse Dahlqvist som har skrivit den. Och särskilt ska vi lyssna nu på texten. Fjärde versen har Edvard Persson skrivit själv texten till det, och det anspelar precis till dagens situation. En samling dårar satt vår värld i brand. Det är rörande och tänkvärt. Vilken insikt det fanns då. Hur kändes det under denna tid? Ska vi lyssna på den?
Jag är en liten gubbe chaufför från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Fast jag är så nära sol och måne, jag sitter säkert på min gåsa rygg. Långt under mig det ligger som en tavla, det vackraste i världen man kan se. Jag blir skog av sjö och strand, blir ett enda sagoland. När man ser det lite grann så här från ovan. Där ligger gamla slott och herresäten, som minnen från den stolta tid som flytt. Och aldrig skall den tiden bli förgäten, men inget slag ska stånda här på nytt. Nej, dessa fält ska bära samma skördar som det har gjort i sekelflydda dag. Ja, det är min liv och kniv, alla tiders perspektiv. När man ser det lite grann så här från ovan. Du kära går som stolt i skyn dig svingar, har ingen farlig last att kasta ner. När du bär fredens vita vackra vingar, som världen längtar efter mer och mer. När människobarnen går där ner och kivas, då resonerar du nog liksom jag. Tänk vad skönt det är ändå att få sväva i det blå och få se vår gamla jord så här från ovan. Jordens gamla murar börjar skaka, en samling dårar satt vår värld i brand. Vad fäderna byggt upp blir pannekaka, det rivs och slits i gamla vänskapsband. Och alla ni som slåss där ner på jorden, kom upp och ta en liten titt med mig. Jag är ganska säker på att ni skäms en smula då, när ni ser vår gamla jord så här från ovan.
Det var verkligen tankvärda ord utav Edvard Persson, den här sista versen som han sjöng här och som han tyckte dessa krigsherrar skulle ta och se lite grann från ovan på vår kära jord. Det stämmer överens med allt miljötänkande idag. Men framförallt så minns vi ju den här tiden, vi som börjar bli fullvuxna.
Det gör.
Ja, Margareta, jag är oerhört tacksam för att du har berättat kring det här och väckt gamla minnen.
Ja, det hoppas jag har gjort.
Det hoppas jag att vi har gjort hos våra lyssnare också. Och vi återkommer väl så småningom med lite mera berättelser kring musik.
Det ska vi göra. Men jag. Vi vet inte vad, men någonting ska det bli.
Någonting ska det bli. Och då tackar jag återigen Margareta för att ha varit här, och så får vi lyssna på någonting helt annat.
Reklam. Hej, jag heter Anna och jobbar som konsumentvägledare på Konsument Gästrikland. En telefonförsäljare ringer och du tackar ja. Vad gäller om du vill ångra dig? Besök oss vardagar måndag, tisdag och torsdag mellan 9 och 12 på Stadsbiblioteket i Gävle på Nygatan 25. Du kan också ringa oss måndag till torsdag mellan 9 och 12 och på onsdag fram till klockan 16. Och då ringer du på 026 17 50 50 eller så mejlar du konsumentgastrikland@gavle.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Surfa på nätet, betala räkningar. Beställa medicin kan vara svårt om du inte är digital. PRO samorganisation genomför just nu ett projekt där vi hjälper dig som senior att komma igång med digitala aktiviteter. Minst 500 000 svenskar uppskattas leva i digital utanförskap och många av dem är seniorer. Vill du bli mer digital? Tveka inte. Kontakta oss idag. PRO samorganisation på telefon 076 472 1222.
Sugen på något gott till fikat? Eller varför inte ge bort ett paket av Lendias goda kokosbollar och chokladbollar? De finns i din lokala butik. Direkt levererade från Roslagen av familjeföretaget som har över 70 år i branschen. Eller gör en utflykt till OKQ8, Roslagsstoppet, som har Lendias fabriksförsäljning av kokosbollar och chokladbollar i storpack. Öppet alla dagar i veckan. För mer info, gå in på www.lendia.se.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Klockan den tickar på och dagens program som snart är slut innehöll bland annat inslag om att vara till sjöss som 14-åring, om musik under andra världskriget och en intressant vandring i de gamla hamnkvarteren. Om ni vill så kan ni lyssna på reprisen i eftermiddag klockan 16. Jag har tänkt avsluta sommarprogrammen från och med nu med låten Gotländsk sommarnatt. Dock i olika versioner. Först ut är en version med Bengt Hallberg. Jag, Timo Heino, tackar för mig och om ni vill så hörs vi igen nästa tisdag. Hej så långt! Thank you.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.